Jag kan få panik av känslan att jag inte riktigt vet när det kommer till min egen självbild vad jag har bestämt att liksom, det här är min syn på mig själv och vad människor på sociala medier har bestämt att det här är du.
Just det.
Att om folk säger hela tiden att man är någonting, då blir jag så här, är jag det? Men jag tycker inte det. Men är det så att jag inte tycker det för att jag har en osann självbild?
Ja, jag förstår precis vad du
menar. Och så blir det ett koko. Empower her.
Välkomna till Empower Her podcast. Det är jag som är Sanne Josefsson och jag är även grundare av klädmärket Sanne Alexandra Stockholm. Jag vill inte att kvinnor ska behöva välja mellan design och komfort och det är därför vi fokuserar på sköna underdelar som du kan lita på dag in och dag ut och i olika skeden av livet. Jag startade Empower Her podcast för att hylla kvinnor och våra unika resor med alla olika utmaningar vi möter på vägen. Empower Her-podden är mitt sätt att sprida inspiration, stärka kvinnor och visa att vi alla har potentialen att förverkliga våra drömmar och mål. Jag är också stolt över att berätta att huvudsponsor till Empower Her säsong 2 är Female Fund. Female Fund arbetar för att stärka kvinnor inom ekonomi och kapital. De vill skapa möjlighet för kvinnor att aktivera sig i investeringar, ägande, styrelser, bolagsledningar och ledande positioner i samhället. Jag vill tillsammans med Female Fund skapa förståelse för vikten av en jämställd ekonomi och eget sparkapital. Det gör vi genom att under säsongen belysa ämnet ekonomi och investeringar med våra otroliga gäster. Välkommen till dagens avsnitt. Det är jag som är Sanne Josefsson och idag får jag chansen att sitta och prata med en kvinna jag följt i över 15 år. Hon är entreprenör, bloggare, författare och numera tvåbarnsmamma. Välkommen Michaela Forni!
Woho!
Applåder!
Jag ger en applåd till mig själv!
I'm here! Du och jag har ju träffats många gånger i flera olika sammanhang, både privat och jobb.
Yes.
Och det som känns lyxigt idag är att vi ska få sitta i typ en timme och bara prata. För det känns som att varje gång vi ses kommer vi in på ganska djupa samtalsämnen.
Det är det som är så mysigt. Men sen så är det ju ofta i sammanhang som är lite mingliga.
Så är det.
Så att vi dyker ner i något och sen så måste man snabbt upp igen och så vidare mot någonting annat.
Exakt så. Som senast vi såg så vet jag att vi kom in på något så här, någonting med fördelning hemma eller vi satt och pratade om någonting. Och sen så hade jag också någon till vänster om mig. Så vill man liksom ändå vara trevlig och bara, vi är mitt i djup diskussion. Det kanske inte passar här.
Exakt så. Men jag är ju väldigt mottaglig för att komma snabbt ner i liksom ganska intressanta ämnen förutsatt att den jag pratar med också är snabb och det är det, du är ju också en sån person och då går det ganska snabbt att börja prata om saker som är kul på riktigt och inte sånt där man bara skrapar på ytan.
Tror du att man möter inte någon djupare än den är? För jag menar, alltså det känns, jag kan uppleva ibland att vissa pratar jag med och så kommer vi aldrig djupt. Jag tror att det är för att den personen, den tänker inte så djupt. Den har inte det. Eller förstår du vad jag menar?
Jag tror absolut att människor är lagda åt olika håll när det kommer till reflektion och liksom tankeverksamhet. Att vissa människor vill inte eller har inte möjlighet att liksom gå ner och känna och tänka och reflektera och analysera. Utan man skvalpar lite mer och trivs jättebra i det. Ibland kan jag känna sig, gud vad skönt det hade varit.
Både och.
Ja, men jag är väldigt glad för att kunna gå djupt ner. Det handlar ju inte om att nu ibland kan folk tro att jag är bara så här värsta filosofen när vi sitter och dricker rödvin och pratar om djupa saker. Jag gästade en helt annan podd för ett tag sedan som heter En jävla fest, som bara handlar om fest.
Kul!
Men då var det så här, vem är du på fest? Och då pratade vi om att så här, fördomen mot mig kanske är att jag är den här dricker rödvin och röker cigg och
typ
vill prata om. Ja, exakt.
Och du står på borden.
Och jag är ju den som står på bordet.
Men alltså, kan du känna, för jag tycker att på fest, jag är inte så sugen på att prata.
Nej, jag vill fest.
Jag också. Alltså nykter, gå hur djupt som helst. Jag blir mindre och mindre pratglad ju mer shots jag tar. Jag vill bara dansa.
Nej, men jag är väldigt studsig. Jag är också den som liksom, snabbt till dansgolvet, jag vill ha kul, jag vill prata med folk men med många olika och mycket och härligt liksom, istället för att vara den här poeten.
Men du, jag har en teori här. Min man är inte jätteprat-glad alltid. Men så fort han dricker vin, oj vad han vill prata djupt.
Men då kanske det kommer fram.
Jag tror det.
Och jag tror att om man är som du och jag, som har så lätt för att plocka fram de samtalen, då behöver man absolut inte göra det i festsammanhang.
Exakt så. Hur mår du idag?
Jag mår sjukt bra. Ja.
Du berättade att dina psykologtimmar har hjälpt.
Som sagt var, innan jag kom in hit, det var du och två andra tjejer som jag inte har träffat innan. Vi började direkt prata om vad en psykologtimmar har gett för resultat i livet. Och jag hävdar ju då i alla fall att jag har gått till psykolog till och från i typ 10 år. Och känner ju nu att nej, men just nu har jag i alla fall inget behov. Nej. Sen kan det hända någonting som gör att man inser att det behovet kommer igen. Men just nu känner jag att gud vad terapin gav resultat som gör bra. Att jag är på en bra plats nu.
Men jag tänker, jag sa ju till dig att min terapi aldrig gett någonting. Men sen så skrev jag med en tjejkompis igår. Jag bara, jag har inte lärt mig något. Allt går åt helvete. Hon bara, det har du. Det är bara att nu kommer den sista svåraste tröskeln här.
Mm. Men för du sa ju att du hade läst någon blogginlägg som du själv hade skrivit för typ 8 år sedan. Och att du hade samma struggle idag. Vad var det handlade om?
Nej, då? Men det är i vanlig ordning inte lyssna på sig själv. Ja. Stänga av, köra för hårt. Mm. Jag har en övertro på min energi i perioder. Mm. Och det, jag är så less på det.
Ja.
Alltså, och särskilt det. Nu så här, jag var bättre på att prioritera när barnen var mindre. Mm. Nu har jag fått för mig att nu när de är lite större, de behöver mig lika mycket. Men jag har fått för mig att jag har lite mer spel, alltså lite utrymme. Och det kan för mig bli komplicerat.
Nej, men så tror jag att det är. För som du säger, jag som befinner mig i den här liksom bebisperioden fortfarande med en bebis hemma som inte går på förskola och sen ett förskolebarn. Då är det liksom, det finns ju inte så mycket alternativ. Jag är ju hemma och liksom en hemmamamma i väldigt stor grad. Men när båda barnen är större, självgående, går på aktiviteter, förskola, kompisar etc. Då är det klart att man kanske tänker att nej, men nu ska jag köra på. Och så börjar man gasa upp i precis fart så. Och sen bara, wow, nu gick det lite för snabbt.
Exakt så, båda så här, nu sover de är ju liksom 4 och 6 snart. Båda man vet att de alltid sover nu. Då har också blivit lite kaxig och bara, jag orkar allt. Och sen bara, du är inte samma person som innan barn.
Nej.
Men jag tänker för dem som inte känner dig, hur skulle du beskriva dig som person? Alltså dina främsta egenskaper?
Jag är ganska reflekterande, inkännande, lägger märke till detaljer, rätt lättsam, fast det liksom känns som att det ska gå emot då de här andra sakerna som jag tycker att jag är. Men jag har verkligen så här, jag gillar ju glimten i ögat och skämtar ju extremt mycket. Alltså jag är ju ganska så.
Tycker du inte det är svårt på Instagram att vara lite skämtig?
Ja, för folk, jag upplever att folk inte förstår när jag är det för att jag har en identitet i sociala medier som är mer seriös.
Ja, förstår
precis. Så när jag ska vara lite rolig så landar det jätteofta fel. Och en av de vanligaste sakerna jag får höra från folk som träffar mig är, du är mycket roligare i verkligheten.
Ja,
eller så här, du är mycket roligare än vad jag trodde eller så. Alltså jag tycker att livet ska vara rätt kul.
Ja.
Och jag gillar att ha kul hela tiden. Så nästan så att jag, till exempel på jobbet, där jag ändå liksom driver ett företag med många anställda. För liksom tänka att, men just det, kom ihåg att vi ska arbeta effektivt ibland.
Och just det.
Att ett möte, liksom att vi ska prata om något.
Viktigt.
Men jag kan liksom balla ur helt, sitta och dra skämt och tycka att vi ska ta beslut baserat på vad ett tarotkort säger.
Du, det verkar funka. Men det är sjukt för att när du säger det här, snacka om passande. Min intention för dagen var ha kul.
Ja,
så perfekt att du är här.
Underbart. Okej, men vad är din bild av mig då? Eller hur skulle du beskriva mig?
Nej, men jag skulle också säga att utifrån, innan jag träffade dig, tror jag att jag tänkte att du var lite mer introvert kanske. Mm. Och lite mer, jag vet, som du säger, att man kanske har en fördom att många som reflekterar mycket och som men så här, duktig på att skriva och använda ord. Jag får för mig då att då sitter man i sin ensamhet och gör det. Och man är inte så out. Jag vet inte, ska
exakt.
Ja. Och så träffade dig så var du jätteextrovert. Och mycket liksom spralligare och busigare. Och så. Men ändå djup. Så jag var så här, jag kan verkligen förstå att det är svårt för följare att få en korrekt bild av alla de människor vi följer.
Ja.
Men sen har man också ett visst ansvar i sina kanaler. Det är också det som jag kan uppleva ibland. Att så här, hur spexig ska jag vara? Det är ändå mitt jobb.
Precis.
Förstår du vad jag menar?
Så är det ju. Och jag kan tycka tycka att så här, den spralligheten man har, jag kan tycka att det finns någonting fint i att den får man uppleva i riktiga relationer och när man umgås och liksom. Och för mig spelar ingen roll. Nu kom ju jag precis från ett event som vi hade med våra Baby Journey-användare. Jag är lika sprallig i den miljön, så det är inte så att jag väljer när jag ska plocka fram den sidan. Men som du säger, i mina sociala kanaler kanske jag inte delar med mig lika mycket av det, just för att det också kan landa fel. Precis. Det är svårare att känna av miljön.
Och det är ganska hårt klimat nu för det. Jag tycker det också så här, sen skriver man, och i skrift kan det låta så. Det är som jag vet att många har så mycket förutfattade meningar om mig för att jag är intresserad av hälsa. Mm. Och det får jag också ofta utlopp för i mina kanaler. Så många är så här, du är vegan? Du har en vegan aura. Jag bara, det är jag inte. Du dricker inte Cola Zero.
Vegan aura.
Det gör jag, ja. Och så här, du vet, har jättemycket så här, men du kanske inte kan hosta en brunch där det finns champagne. Jag bara, varför?
Nej, men
då har man fått en bild av att jag ska så få, ja du fattar. För att jag är intresserad av det. Mm. Men ja. Har du alltid varit den person som du är idag? Alltså, tycker du att du är lik dig själv som barn?
Till viss del ja. Och till viss del nej. Ibland kan jag tänka att så här, men de som kände mig för 10 år sedan, 15 år sedan, 20 år sedan, som säger att men Michaela Forni, hon är si och så. Mm. Jag är ganska säker på att jag inte kommer överensstämma med det. Nej. Om man träffar mig idag. Samtidigt som att jag har ju personlighetsdrag som har följt med. Mm. Jag har ju alltid älskat att skriva. Alltså jag har ju skrivit sen jag var 9 år och fick min första dagbok. Liksom timmar per dygn. Alltså det har ju alltid funnits hos mig. Jag har alltid gillat att tänka och känna kring mig själv, mitt liv, folk i min närhet. Ibland också tenderat till lätt överanalyserande. Liksom.
Precis, ja. Precis.
Men när man är vuxen och går i terapi, då kan man ju titta på vad man gör i sitt liv som man inte mår så bra av. Överanalyserande är ju en sån sak. Så då sitter man där och fan vad jobbigt det är att överanalysera. Mm. Fan vad jobbigt det är att vara en tjej och ha PMS och tro att alla hatar den flera dagar i månaden.
Jag var där igår.
Och det är fruktansvärt. Mm. Alltså jag, det är min värsta när jag får PMS. Då får jag alltid känslan av att ingen vill vara kompis med mig.
Nej, kan du också känna att så här, alla är sura på mig?
Ja.
Ja, det kan jag också. Ja. Och då den svarade jag inte på sms. Ja. Har jag gjort något? Och jag koppar, du har väl aldrig gjort något?
Nej.
Alltså släpp det.
Vad är det man ska ha gjort helt plötsligt? Alltså, ja, men så kan jag också bli att jag bara, men gud, ja, nu. Jag smsade ju faktiskt Marit för 4 dagar sedan och hon har inte svarat.
Måste vara något.
Nej, det är något. Vad är det jag har gjort senaste tiden? Så börjar jag tänka. Ja, men kanske när vi såg sist att jag sa något olämpligt. Va? Därför,
alltså, nej, varför skulle man gjort det?
Och vi är vuxna. Om någon skulle bli förolämpad eller ledsen eller sårad av något man gjorde, skulle de högst sannolikt ta upp det.
Men den delen, tror inte du just att ens PMS, där jag funderar mycket över, funderat på såklart, mycket på sista tiden. Det måste ju vara att det förstärker vissa av ens personlighetsdrag.
Det tror jag.
Så till exempel, och jag är en ganska orolig själ och i perioder inte, men i perioder är det lite ängslig. Och det kommer ju fram.
Exakt. Och för mig kommer ju ett drag fram att jag vill ju att alla ska tycka om mig.
Ja, det känner jag också väldigt mycket.
Och jag tycker att det är jättejobbigt att alla inte tycker om mig. Mm. Och det har också varit det svåraste med att vara influencer. Att veta att alla inte tycker om en, men hela tiden komma på sig själv med att göra saker för att de som inte tycker om en ska börja tycka om en. Istället för att göra saker för de som redan tycker om en ska fortsätta tycka om en.
Men visst är det konstigt att ofta vill man övertyga dem som man vet kanske inte riktigt tycker som en. Förstår jag det?
Man ska, och det är ju helt sjukt att man fungerar så.
Det tar så mycket. Mm. De blir utmattade av att försöka övertala någon att tyck som mig.
Det har jag försökt jobba, alltså jag behövt jobba jättemycket med det för att inte lose my shit. Liksom. Ja. Att såhär, okej, det spelar ingen roll om någon inte tycker om mig. Alltså jag kan inte grotta i det. Det är bara så det är. Mm. Jag måste fokusera på det som är viktigt och det är inte viktigt.
Och också så här, tycker jag om mig själv och mina nära, de närmsta ska ju vara viktigast. Mm. Men det är lätt att hamna i det där. Jag gör det ofta också.
Ja, och det är ju svårt också när man får då massa kommentarer på sociala medier och har fått det genom åren. Jag kan få panik av känslan att jag inte riktigt vet när det kommer till min egen självbild. Vad jag har bestämt att liksom, det här är min syn på mig själv. Och vad människor på sociala medier har bestämt att det här är du.
Just det.
Att om folk säger hela tiden att man är någonting, då blir jag så här, är jag det? Mm. Men jag tycker inte det. Men är det så att jag inte tycker det för att jag har en osann självbild?
Ja, jag förstår precis vad du menar.
Och så blir jag ett koko.
Ja, men det är väl det här, det egentligen kanske inte är normalt. Både du och jag har ju varit i det länge och du ännu längre. Och bloggat och varit en stor profil i så många år. Mm. Alltså jag vet inte om man är man egentligen skapt för att ta emot allt
Nej. Nej, alltså, nej, det är ändå absolut inte.
Mycket att mycket att ta vara på. Det är mycket att vårda varje dag. Och det är mycket att tänka på. Man ska liksom på något sätt vara perfekt fast man vet att man inte är.
Jag tror inte, det finns nog människor som klarar av det. Mm. Men människor är också olika, vi är skapta på olika sätt. Och vi rent liksom biologiskt så ser ju våra hjärnor annorlunda ut. Och det är ju för att vi alla ska komplettera varandra. Anders Hansen har ju en bok som hette, gud, nu minns jag inte, är det hjärnan? Nej.
Depphjärnan, nej.
Depphjärnan, ja. Ja. Och där skriver han ju om det, att liksom det finns delar i hjärnan som är mer liksom påtagliga för vissa än för andra. Mm. Som handlar om att vara inkännande och känslig. Mm. Och det är för att man kanske i ett flocksammanhang ska kunna ta hand om de som är sårade, ska vilja stanna och skydda de som behöver det, medan det finns de som inte har det till lika stor grad. Och det är för att de ska klara av att gå ut och jaga, att vara orädda och att våga. Så att vi är ju skapta olika.
Han släppte ju en dokumentärserie nu på SVT. Jag började kolla på första avsnittet igår, som heter Min personlighet. Det kommer du älska. Men då går han verkligen
in på... Ja, det tipsade mina svärföräldrar mig om.
Alltså, det var så bra. Men där, man kunde också då i programmet berätta om så här, vad är en personlighet? Och så har forskarna då tagit fram 5 olika personlighetsdrag som alla har antingen mycket eller lite av. Och så kunde man göra ett personlighetstest på SVT:s typ Duo-app. Ja, tankar ner den direkt. Nej. Jag ska göra det idag. Men det var så extremt intressant. För det du säger, det här med också ens känslighet, vad ska jag säga. Det är... Alltså, de flesta som var lite rädda och oroliga, eller vi som är det fortfarande, vi klarar oss oftast längre.
Precis.
På den tiden. Mm. För att vi var uppmärksamma på faror och höll koll. Och alla, ja, vi är ju flockdjur och man glömmer ofta bort det.
Exakt. Och så lever man i det här. Och så är det ju, det är precis som idag, att så här, min son är ganska lik mig och Damon. Mm. Vi är ju lite känsliga och ganska lite försiktigare. Mm. Han är ju en sån som, om det är på en lekplats eller på förskolan och barnen ska kasta sig, klättra upp ett nytt träd, då tittar han ju på de andra barnen först. Och sen när han ser att, men det här kommer jag nog klara av, då ger han sig på trädet.
Lite.
Medan det finns ju den som klättrar upp, ramlar ner, skadar sig och bara säger, ja, då vet jag.
Ja.
Och lär sig av det. Så olika är vi ju liksom.
Han sa en cool grej som var fin. Han sa att man kan se på personligheter som typ klimat och städer. Så han bara, tänk er typ i, jag tror han sa typ så här, Bergen. Det är regnigt där alltid. Mm. Men de har vissa soliga dagar. Mm. Och så har vi LA som är så soligt, som har regniga dagar. Vissa har soliga personligheter och vissa regniga. Jag bara, vilken fin beskrivning.
Men gud vad fint.
För man kan verkligen känna om någon har en väldigt solig personlighet eller en lite mer regnig, men ja, du fattar. Men hur ser din livssituation ut just nu? Är du föräldraledig?
Nej, det är jag inte. Eller jo, delvis.
Ja.
Jag jobbar 50%. Så jag har ju då min son Dante, han är ju 4,5. Och sen så är det Gaia, hon är 11 månader blev hon.
Snart 1.
Ja, så jäkla sjukt. Ja, vad hände? Så jag jobbar 50% och sen är jag föräldraledig 50%. Vilket är en sjukt mysig mix.
Mm. Det känns utifrån, också när jag träffat dig, som att du lever din dröm just nu.
Ja, men det gör jag nog.
Det är fint att se.
Ja, det är ju väldigt... Ibland är ju alla stjärnor står ju rätt ibland i ens liv. Och sen vet man ju att det händer saker som gör att det inte fortsätter vara så. När man var yngre, då kanske man inte hade samma insikter. Nej. Men nu vet jag att så här, nu står stjärnorna rätt. Mm. Jag känner det, så jag ska njuta av det. För sen kommer det komma en punkt då det är lite tuffare. Och då måste jag orka i det.
Då ska du gå tillbaka på det här och se vad ni har.
Så nu står stjärnorna rätt och då njuter jag av det väldigt mycket.
Det är fint att se. Mm. Okej, hur ser en helt vanlig ut? Helt vanlig ut. Hur ser en helt vanlig dag ut i Michaela Fornis liv?
Ja, men om vi tar en jobbdag då, så blir jag väckt av 1 eller 2 barn där runt 06. härligt, har ju då ofta blivit väckt x antal gånger under natten. Trött som tusan, men lite lättare när det är ljust ute redan klockan 6 nu. Så jag går
det
upp.
Hjälper alltså?
Det hjälper jättemycket för mig. Annars går jag upp och liksom tänder ljus på morgonen, man måste tända upp alla lampor, men nu har man det naturliga ljuset som bidrar ju till att man vaknar till på ett annat sätt. Så jag brukar gå upp, barnen brukar börja härja direkt, jag gör frukost efter lite lek Och jag äter alltid frukost tillsammans med Dante och Gaia. Så vi tre äter alltid frukost tillsammans.
Vad äter ni då?
Vi äter alltid samma sak också. Mm. Varsitt kokt ägg, varsin macka. Jag dricker kaffe, de dricker vatten. Och sen någon frukt eller bär på maten.
Alltså, lite mysigt med rutiner, eller hur?
Ja, jag älskar det. Mm. Och jag märker att även barn älskar det. Mm. Att man gillar att man vet hur det går till. Ja. Liksom. Och sen gör vi oss i ordning. Och så kommer Maja som hjälper oss att ta hand om Gaia de dagarna jag jobbar.
Kan man klona Maja?
Det hade nog alla velat, för hon är den bästa människan på jorden. Jag förstod inte att man kunde tycka så mycket om
nej,
någon
så fint,
på ett sånt sätt. Ja, det är jättefint faktiskt att man känner så. Och då går jag med Dante till förskolan, lämnar honom på gården, puss och kram, hans dag börjar. Traskar iväg till jobbet och sen brukar mina jobbdagar vara en mix av datortid, interna möten och något typ av externt. Till exempel gästa en podd som idag. Eller vara på ett event som det också var idag. Kundmöten eller samarbetsmöten eller vad som helst.
Är du bra på att planera ditt schema?
Väldigt bra. Alltså jag var ännu bättre innan barn, då var jag ju extrem.
Du har ingen kurs man kan gå. Nej, men, kan fundera.
Jag har förstått att du och jag är helt olika i det.
Tänk om du kunde bara...
Mm. Nej, men alltså jag är sjukt planerande, så att liksom på söndagar då har jag en tydlig överblick av veckan. Jag vet också vilka slottider jag kan fylla upp med möten som kommer liksom i sista sekund.
Till och med slottids
slottider för möten, ja.
Det har du också.
Ja, för annars kan jag inte fokusera vid datorn.
Åh, gud vad bra.
Ibland måste man göra rätt viktiga saker vid datorn. Mm. Om man har så här strömmöten som kommer och går, då är man inte skarp nog när det är dags att sätta sig och leverera. Så jag har tider där jag ska leverera liksom viktiga saker för bolaget. Och sen så har jag tider då jag är mer fixad, snygg och går på möten och i farten. Jag brukar också dela upp de dagarna så att jag vet att okej, idag går jag osminkad till jobbet, jag har på mig träningskläder, jag tränar på lunchen och så sitter jag och köttar vid datorn.
Mm, då har du en plan där.
Ja, och vi sitter ju på ett fantastiskt kontor, en sekelskiftesvåning på Östermalm. Så liksom det bästa jag vet, det är känslan av att liksom skutta upp där på morgonen, möta mina gulliga kollegor, ta en kopp nybryggt kaffe, sätta mig vid datorn och veta att nu har jag liksom en rolig, härlig, inspirerande dag framför mig.
Du har verkligen gulliga kollegor.
Alltså, de finns
jag gillar också dem, ja, allihopa. Alltså. Vill jag, när de kom hem till mig en gång så ville jag bara att de skulle stanna. Det var så här, ni vill inte ha middag.
Nej, men alltså, en sak som jag typ, alltså jag tycker är bästa med att driva eget företag, det är att man får ju välja vem man ska rekrytera.
Ja, det är otroligt. Alltså, du ska
man får ju välja att så här, det här är en energi jag mår bra av att ha runt omkring mig.
Ja, för det kan bli väldigt fel. Man har ju varit på arbetsplatser där man känner att jag kan inte gå till jobbet, för jag klarar inte att se den här människan.
Så är det ju. Mm. Och jag har varit på arbetsplatser där det har förekommit mycket utanförskap, ganska hård liksom, approach, inte så schysst. Och vi har ju behövt jobba med kulturen hos oss också. Mm. Kultur sker inte bara av sig själv. Nej. Det är ett aktivt arbete. Det, man måste visa själv att här pratar vi med varandra och inte om varandra. Mm. Aldrig någonsin. Om du är missnöjd med något en kollega har gjort, då går du till den kollegan och bollar det. Ja, det kan går bli inte till andra kollegor.
Infekterat annars.
Alltså jag vägrar ha en infekterad miljö på jobbet. Jobbet ska vara tryggt. Det ska vara mysigt. Jag vill att alla som kommer ska ha känslan av att man kan krypa upp i soffan och här är man trygg. Sen har vi ett sjukt hårt arbetsklimat i form av tempo och effektivitet.
Men det är skillnad.
Det är skillnad. Det är skillnad på en hård kultur och
det där är så
hårt
sant.
Arbete.
Jag vet inte hur många jag har tänkt på när jag kom med Jakob till New Jersey när han spelade där. Mm. Och jag kom in i det här typ wife's room. Ja. Och de två kvinnorna som var liksom ledande var så fina.
Mm.
Det gjorde hela det gjorde alla mina order. De satte en ton direkt för hur vi behandlar varandra. Det skulle kunna gått åt helvete.
Exakt. Om de hade tyckt att det var okej att there's the new girl from Sweden. Låt henne förtjäna sin plats etc. Exakt. Då hade det varit rätt tufft.
Ja,
liksom.
Och att de så här, verkligen också visade vägen i att, precis som du sa där, inte snacka om andra. Alltid vara liksom peppande, snälla. Alla är välkomna. Alltså, det var...
Speciellt tjejer i grupp. Om man är på ett bolag där det är mer mixat mellan killar och tjejer också åldrar, då kanske det är lite annorlunda. Men vi har bara tjejer på vårt Stockholmskontor. Och alla är ungefär samma ålder och så. Och då är det jätteviktigt att visa så här, det här är kulturen här.
Vart har ni mer kontor?
Vi har, vårt tech-team sitter globalt, så att vi har inte ett kontor, utan de är ofta två eller tre per land, så de kanske sitter på ett office space eller hemma eller så här. Men ofta har vi rekryterat typ två eller tre kompisar i Sri Lanka eller Indien eller Filippinerna och så.
Men du berättade att du mår väldigt bra när du sätter dig där på kontoret med en kopp kaffe och du ser fram emot dagen. Vad har du med för exempel när du mår som bäst?
Ja, jag älskar, alltså jag älskar månaderna med mina barn. Alltså inte första liksom kvarten när jag är så trött så att jag vill dunka huvudet i väggen. Alltså förlåt mig, men man är så fruktansvärt trött när man är...
Det är inte en valfri väckning.
Nej, och också så här, jag som har barn som sover dåligt, jag blir väckt mycket på natten. Alltså nej, det gör ont i hela kroppen alltså. Mm. Men när jag liksom har vaknat till och känner att dagen börjar och jag går och liksom brygger kaffet och den doften kommer, jag gör vår frukost och så här. Jag älskar den stunden. Mm. Varje dag så tycker jag att den stunden är underbar. Och det är ju liksom livet i sin enklaste form.
Men det har ändå skapat dig det livet. För jag tänker, det skulle också kunna vara att du hade svinbråttom varje morgon. Jag förstår, eller att ni bodde så ni behövde köra. Alltså...
Nej, men och det handlar ju också om prioriteringar utifrån hur man fungerar som människa. Om du själv är helt ointresserad av frukost, du vill inte ha en lugn stund, du nästan gillar att kasta på dig något, ta en kaffe to go och springa till jobbet. Mm. Då kanske det funkar toppen att ha längre pendlingstid till jobb och så. Vi har ju valt att vi har kontor, förskola och bostad, alltså vårt hem, inom liksom en radie på 500 meter. Mm.
Men det är också, det måste ju ändå vara en stor faktor till att känna sig lycklig, att planera eller att utforma sitt liv utifrån hur man är.
Jag tror att det är det viktigaste som finns och jag tror att det är därför många inte är så lyckliga. Du och jag pratade ju lite om det när vi såg senast på den här lunchen i och med din flytt du har gjort nu. Om det här med att våga lyssna på det man själv vill utan att bry sig om vad andra ska tycka om det. För att man är så himla normstyrd, man tänker så här, ah, men alla andra gör ju si, alla andra gör ju så. Jag vet inte hur många märkliga pikar jag har fått om att vi har valt att bo kvar i stan.
Det är så märkligt.
Vilket är så konstigt så att jag finner faktiskt inga ord för det.
Nej.
Men det säger jag bara, fast du och jag är helt olika människor. Vi vill olika saker, vi vill ha olika typer av liv. Sen, vi är samma typer av, ofta då får jag ju parallellen till att ja, jag förstår, nej, men ni vill ju liksom ha nära till att kunna hitta på grejer och vara ute och så. Alltså, jag är inte ute mer än någon annan mamma.
Nej, alltså. Och det är just det också så här, det är så konstigt så här, just att lägga sig i kanske hur folk ska bo, var de ska bo, om de borde ha fler barn eller inte, hur de ska jobba. Alltså, och jag tänker, vad kommer det ifrån? Alltså, är det i jantelagen? Ska vi ha det lika? Eller vad är det?
Jag tror att det handlar om att man själv har följt normen och så kanske man insåg att det är någonting som skaver lite. Och då är det lättare att leva med det. Om alla andra bara går in i samma fack också, om alla gör samma sak, då behöver man inte fundera på om man gillar det eller inte. För alla gör det.
Ja, för det är som en spegling då, att vissas val då kan trigga igång en själv. Att, men gud, tänker den så? Tänker den utanför den boxen som inte jag...
Precis. Medans om man blickar inåt och är sann mot sig själv kanske man inser att nej, men jag behöver eller vill ha det här. Mm. Men jag tror inte alla vågar gå ut och ta det de vill ha i sitt liv. Utan man hittar sätt att stanna innanför en mall istället och försöker intala sig själv att det är det man vill.
Jag känner ju folk som har sagt så att så här, alltså om jag bara hade lyssnat på vad jag ville och inte liksom vad mina kompisar eller samhället tyckte, då hade de här 10 åren inte passerat. Det har gjort saker jag inte ens ville.
Alltså,
det är ångest. Men bra om man ändå får det uppvaknandet någon gång.
Jag tycker det är sjukt viktigt. Och sen är det så här, det är inte alltid du själv vet vad du vill.
Nej, så är det.
Men jag tror att vissa inte ens vågar reflektera. Man känner att det finns ett skav.
Mm.
Men man vill eller vågar inte nosa i det skavet.
Inte öppna den dörren.
Och då blir man lite bitter. Mm. Och då vill man trycka dit eller se ner på andra som kanske har
och
följt
andras
sin
val,
dröm.
Typ. Ja, precis. Vad ger dig ångest och oro?
Ja, alltså det är ju en klyscha men den är ju nog så sann och det är ju ens barn liksom i form av oro.
Mm.
Så mycket som man bryr sig om sina barn och vill att de ska må bra. Alltså, jag börjar gråta typ. Ja, nej, om jag hade förstått det innan vet jag fan inte om jag hade klarat av att skaffa barn.
Alltså, det är ont i hela kroppen. Ja. Alltså att de ska behöva uppleva saker som man inte vill att de ska behöva uppleva.
Precis, och det kommer redan från födseln. Ja, alltså det är så här, båda mina barn har haft magproblem. Mm. Alltså så orolig man är kring liksom, mår de bra, de har ont, hur ska jag kunna ta bort det här? Jag kan inte ta bort det vad jag än gör. Nej. Alltså den oron. Till att de börjar förskola och är med om saker och ska klara sig själva. Och liksom, jag är orolig över dem jämt. Ja. Liksom. Och det är ju någonting som kan äta upp en. Så jag vet. Sjukt viktigt att försöka hitta en distans till det. Så jag jobbar mycket med det. Att jag kan liksom inte, ibland på jobbet kan jag börja tänka på att tänk om det skulle hända något när man är på förskolan. Och då får jag nästan panikångest. Och då, jag kan liksom inte ens gå där. Alltså man måste kunna plocka bort
det. Men det är också som att för att i ens huvud när man inte kan skilja på, hjärnan kan inte skilja på om det är sant eller inte, så går man in där. Den oron.
Precis. Nej, men den oron är ju uppen liksom.
Men kan du känna som stora syster, jag är också stora syster, att att för jag har fått öva lite på min syster att släppa lite kontroll på, liksom, kring henne och hennes välmående och vilka beslut hon har tagit.
Mm.
Det här var ju inte nu nyligen, men när hon var yngre. Jag vet inte hur jag ska hantera den barnen.
Ja.
Alltså ska jag liksom bara släppa dem sen?
Nej, men alltså, de får ju bo hemma för alltid. Alltså, ja, det bästa jag vet när Dante säger jag ska gifta mig med dig, mamma. Ja, ja, gör det.
Jag tycker det är jättebra. Ja. Det är som när någon bara, kommer ni någonsin bo i USA igen? Jag bara, ja, så Frans har ju ett dubbla pass, så vill han flytta, de bara, då ska du med. Jag bara, självklart. Ja. Makes no sense.
Nej, men alltså det, ja, men det är en sjuk oro. Sen när det kommer till ångest så har jag haft så mycket olika ångest i mitt liv beroende på vad jag gått igenom och var jag är. Nu har jag inte så mycket ångest.
Hur lever du med ångest idag?
Alltså, jag har ganska lite ångest idag. Och det är nog för att jag är väldigt sann mot mig själv.
100%.
Att jag har tagit beslut som jag vet är bra för mig själv. Till exempel att ta in Maja som hjälper till med Gaia. Att vara ärlig med mig själv. Att jag
och
vill jobba.
Alla tycker.
Ja, och då märker jag också att jag bryr mig verkligen inte vad någon tycker. För jag är så
för
glad.
Också.
Ja. För jag är lycklig och trygg. Ja. Och jag ser att min familj också är lycklig och trygg. Eller jag jobbar med någonting som jag tycker är genuint. Mm. Alltså fulfilling för mig. Det är som när man hittar mannen i sitt liv. Samma känsla har jag med mitt jobb.
Ja, men också. Eller hur? Det måste ju vara... Alltså AO för en människa, inte kanske så här, jag ska rädda världen.
Nej, men
du har någonting som du brinner för, alltså inifrån.
Precis, jag går till jobbet och känner att jag är på rätt plats och att jag vill vara där och att jag får göra skillnad. Och det har jag insett att jag behöver, att jag mår bra av.
Yeah.
Det är toppen. Och sen så tycker jag så här, okej, nu är jag 4,5-åring. Det är sjukt kul att ha det. Det är en jäkla mysig ålder. Ja. Vi gör så mycket roliga saker ihop. Jag får liksom någon sorts försmak på hur livet med familj kan vara och det är ett underbart liv.
Alltså jag tänker ibland när Frans nu ska börja skolan i höst, när han första dagen ska ha sin lilla ryggsäck och gå.
Nej men gud.
Det kan inte jag.
Nej.
Den tanken för mig är...
Nej men det är för mycket. Men
för
jag
då
har
man ju... klar med förskolan. Ska du ut i världen då?
Men två skolbarn sen som man kommer ha, det är nog helt fantastiskt spännande.
Ja.
Och speciellt typ jag som inte har gillat bebistiden så jättemycket. Jag har ju verkligen insett att få barn är så mycket mer än bara en bebistid. Bebistiden är den kortaste perioden.
Som texten du la upp igår, som jag också började gråta till när jag såg. Det här med hur många dagar, veckor man har med sina barn innan de typ blir en viss ålder och inte längre är barn.
Precis.
Åh, herregud. Mm. På tal om det här med att hitta balans, vi pratade om innan, att så här, hur mycket är man hemma med barnen och hur mycket jobbar man? Barnen är små så kort.
Precis.
Man har så mycket tid sen.
Precis. Så,
Men du har berättat, eller du har skrivit, har jag läst i din blogg, att du har varit utmattad tidigare.
Yes, när jag var 25 typ.
Hur uppmärksam är du på de signaler nu som din kropp ger dig? Alltså, skulle du kunna förstå om det skulle vara på G igen?
Ja, det kan jag, för att min kropp skickar jättetydliga signaler. Så att jag tror att det går snabbare för mig nu, för de signalerna triggas. Så ja, men under, det var ju då kanske 8 år sedan ungefär som jag blev utbränd. Och efter det förändrades faktiskt min hjärna.
Mm.
Och det ska man ha med sig när man håller ett högt tempo.
Mm.
Jag vet inte om du har erfarenhet av utbrändhet.
Men annars
så känns det som att du pushar dig själv på ett sätt du vet inte är bra. Och då vill jag bara säga, låt det inte gå för långt.
Exakt så.
För man kommer typ inte tillbaka till det där man var innan. Min hjärna är... lite utmattad nu på ett sätt. Mm. Inte liksom jättehög procent, men om min hjärna var 100% skarp så blev det 92 efter.
Mm, fattar. Typ. Jag hade liten minikrasch i våras. Mm. Litet wake-up call förra veckan igen.
Mm.
Så jag har nu roddat om schemat ännu en gång.
Ja.
Och så ska jag vara helt ledig nästa vecka och planera. Sen måste jag börja om igen.
Mm.
För jag kan inte hamna där igen.
Precis. Jag tror det handlar om att du måste hitta en struktur som funkar för dig. Jag har liksom tillfällen under de här åren där, 2018 så skulle jag, poddade jag med Michaela Hamilton och vi skulle spela in avsnitt inför sommaren och vi skulle spela in dem hos hennes mamma som bor runt hörnet från mig. Och när jag skulle gå dit inser jag att jag inte hittar vägen.
Nej.
Så jag sätter mig på en bänk och börjar gråta, för då fattar jag att aha, nu håller jag på att bli utbränd igen. Jag hittar inte vägen. Okej, varför hamnar jag här?
Mm.
Jo, för att jag kanske pushar mig själv på sätt som jag inte klarar av inom liksom områden som, men det blir inte bra här. Jag måste rikta om det här.
Man lyssnar inte på kanske ibland. Jag kan hamna i autopilot när jag inte lyssnar på vad jag vill. och känner.
Precis.
För jag är så upp i varv så jag känner inte efter. Jag är inte liksom grundad alls.
Min psykolog sa ju till mig att många av de som går in i väggen är ju de som älskar sina jobb.
Yeah.
Och det ligger lite i linje för både dig och mig. Att man tycker att allt är så kul. Man tackar ja till allt. Man vill vara överallt. Men det går inte. Och jag tror att det som gör att jag håller en sund balans nu, det är för att jag tycker att det är så viktigt med kvalitetstid med mina barn.
Mm.
Så jag väljer aktivt att plocka bort telefonen. Mm. Typ i tisdags var jag föräldraledig med Gaia och så var jag hemma och så bara plingade det på Slack. Det kom in så mycket jobbgrejer hela tiden. Och jag gick in och läste snabbt och såg att shit, det här måste jag göra. Shit, ja.
Mm.
Och jag började tänka och så började liksom halvsvara på grejer. Hämtade Dante på förskolan, han ville visa något. Jag såg inte för att jag skulle bara svara snabbt på en till grej.
Mm.
Och då insåg jag att nej, nu är det fel.
Yeah.
Det här är inte bra. Det är det här som triggar stress, utbrändhet och utmattning.
Yeah.
Och det här gör att jag blir en sämre mamma. Men jag är också sämre på jobbet. För jag
svarar
snabbt, slarvigt, stressat och otrevligt. Mm. För att jag känner att jag har inte tid.
Exakt så. Man bara, kväv inte mig.
Ja. Och då är det bättre att bara pausa de notifikationerna. Vara med mina barn och sen klockan 20.00 när de har gått och lagt sig,
då kan man ta det.
Då får jag sätta mig och ta tag i det.
Det är ju så, man har ju vissa mönster, eller hur?
Precis.
För jag har vissa mönster som jag är van vid och det är de som måste brytas gång på gång på gång.
Precis.
Tills hjärnan har fattat, så här gör vi.
Exakt.
Och det är svårt.
Man måste lyssna på det, så då blev jag återigen påmind om att just det, nu är jag med mina barn, jag är mamma. Jag kan svara sen. Det går helt bra.
Yeah.
Jag är tillräckligt engagerad som grundare och kollega i mitt företag för att det ska vara okej att jag är med mina barn
nu. Att man vet ju egentligen själv, prioriteringen är ju lätt. Det är viktigare. Mina barn är viktigare just nu för jag är med dem.
Mm.
Och det skulle ju alla som håller på och skriver tycka också.
Precis, precis som att när jag är på jobbet. Du är ju 100% på jobbet.
Exakt.
Som vi var inne på, jag planerar ju mitt jobb som en obsessed person.
Ja, ja.
För att jag vill kunna vara effektiv och leverera så bra som möjligt. Och för att de dagarna som jag är med mina barn, där är jag med mina barn.
Men du blir aldrig, för mig är det att jag blir rädd för mina egna symptom.
Mm. Ja, lite. Typ som då, eller det som triggar mig, det är att jag får ju kort stubin. Alltså jag blir ju arg eller otrevlig liksom. Mm. Och det är ju också det märker man ju på folk som är ganska hårt pushade. De är ju ganska otrevliga.
Mm.
Kort stubin, snäser mycket.
Mm. Jag hade en sån chef en gång som var så arg jämt.
Mm.
Stackaren, hon sov ingenting heller.
Nej. Och hon behövde ju någonting annat. Och det som också är intressant är att många mammor blir ju utbrända av liksom projektledning av familjen AB.
Ja.
För att det är lite samma grej. Och man snäser och man har en taskattityd för att man är för hårt belastad.
Precis så.
Så istället då, jag kom på mig själv då som här i tisdag, svara liksom på något meddelande från någon kollega. Så här, ja, det där såg inte bra ut. Ändra till det här. Ingen fattar det. Och så typ skickade jag. Och jag bara, så här skriver inte jag.
Nej.
Jag skickar alltid. Så här, hej, det såg skitbra ut, men om jag vore du skulle jag ändra det här. Puss. Och så ett hjärta liksom.
Mm, men det var ju inte där liksom.
För jag var stressad. Ja. Och jag behövde bara få iväg det. Det hade varit bättre om jag hade svarat 5 timmar senare, trevligt.
Och när man också är så här, lite mer i det lugna och tysta och bara kan tänka klart. Ja, jag fattar.
Men och det ska man komma ihåg. Mm. Att ta hand om sig själv, det är första steget mot att bli bättre på andra platser också.
Det gynnar ju alla.
Det gynnar alla.
Alltså, man säger väl inte happy wife, happy life för inget.
Så är det. Alltså.
Jakob sa till mig nyligen.
Så går köpa en Chanel-väska till mig.
Verkligen. Jag sa till honom i veckan, jag bara, nu är det så illa igen. Och jag hade också ägglossning, det är då jag blir som värst. Han bara, kan du inte berätta hur du mår efter en vecka i fjällen när du har varit ledig? Vi hörs då. Är det så det är? Men lite till din karriär.
Ja.
Hur började den? Den började alltså med din blogg.
Ja, jag började blogga när jag var 14.
Ja. 14 år?
Ja, då var man liten. Ja. Och sen så blev jag rekryterad av Stureplan.se när jag var 18. Och
där satt man inne en del.
Ja, du. Det var ens favoritsida. Och för er som lyssnar som inte har koll på det så var det då en mingelsajt där några stora profiler bloggade. Jag tror att det var Sofie Farman, det var Elin Kling,
Anna
Hibbs,
ja.
Katrin Zytomierska, Carolina Gynning. Ja, men en del liksom stora. Och då frågade de om jag ville börja blogga där.
Vad kände du då?
Jag blev ju skitimponerad såklart. Jag var 18 år, jag bodde hemma, jag gick liksom trean på gymnasiet och fick börja blogga för Stureplan.se. Det var ju
nu kör vi.
Sjukt coolt. Känslan av att gå in på det kontoret. Jag möttes av Christian Remröd som var vd för Stureplan.se. Han kom med en så här, en lila fjäderboa och sa typ, Gud vad härligt tjejen, välkommen in till roligheterna, något sånt.
Du bara, nu börjar livet.
Och Viktor Bartkron som idag jobbar inom politik, han var chefredaktör och jag liksom signade de här avtalen med honom och gick därifrån och kände bara, wow, är coolt. Det så här vuxenvärlden kan se ut? Kan det vara så här kul att vara vuxen? Och sen var jag där i några år och då, där började väl liksom en influencerresa på riktigt då, liksom började göra olika typer av samarbeten och växte i liksom den rollen. Och efter det jobbade jag ju som chefredaktör på Devote.se som ägdes av Stampen, som är en stor mediekoncern. Efter att jag var chefredaktör, eller i samband med det, blev jag också rekryterad efter något år till att bli vice vd för Stampen Fashion Media. Och efter det så var jag profile manager på Modern Women Media, som då alla låg under Stampen-koncernen. Och efter jag hade blivit utbränd typ ett år efter, då valde jag att säga upp mig därifrån och bli egen. Och sen har jag kört eget sedan dess. Så det är typ 8 år sedan.
Var det läskigt att ta steget och bli egen?
Ja, det var det. Jag funderade mycket för att jag var ju ganska duktig på mitt jobb på Stampen. Och det fanns ju en utstakad väg att säga, shit, du är bra, vi ser potential. Om du gör den här karriärsresan så kan du bli vd för ett liksom Stampenakt bolag här inom ett par år. Och det är en kittlande känsla att få vara vd. Liksom. Mm.
Och så ung.
Jag var ju 25-26 år. Men jag gillar ju, tycker inte att det kanske är så jättekul att vara chef.
Nej.
För då måste man lägga jättemycket tid på admin och ganska mycket i mina ögon då lite tristare grejer. Jag gillar ju de kreativa bitarna, jag gillar friheten i att få skapa och utveckla och se någonting bli till liv. Mm. Och är du vd måste du snarare hjälpa andra att skapa det. Men jag vill vara med i skapandet.
Mm, jag fattar. Men hur blev du så modig då?
Just det, jag jobbade också som moderedaktör där i några år. För vad är det du frågade?
Nej, hur blev du så modig?
Du är så modig? Och sen jag tänkte, hur var det med mode då? Jag bara, just det, jag jobbade
du
som
bara, jag har ganska bra på koll
sen
på mode.
Jag jobbade som DJ några år också. Jag har gjort så mycket konstigt.
Ja, men, på tal om det, när du har gjort så mycket. Hur blev du så modig då? Alltså, hur du
blev jag så modig? Ja. Jag tror att det är min personlighet. Liksom. Ja. Jag tror att jag bara har en, utifrån det perspektivet, en modig personlighet. Men jag skulle ju aldrig liksom göra vissa andra saker. Alltså jag är ju inte den som skulle gå och hoppa på bungee jump direkt.
Spännande att se Dante då, som är lite sådär inkännande nu.
Men han kanske blir som mig och precis. Damon, som är inkännande men är sjukt modiga. Vi har drivit eget hela vårt liv. Vi har inga problem med att satsa allt.
Han har ju det i generna.
Ja, så att när vi valde att satsa på Baby Journey så var det så här, ja, om det här inte flyger då kanske vi inte har råd med det livet vi har planerat utan då kanske vi får skala ner.
Mm.
Är vi okej med det? Ja, det är vi. Det är helt okej. Vi satsar och ser vad det blir och så.
Och hur kom den idén fram, Baby Journey-idén?
Men det var ju under graviditeten med Dante som vi båda blev liksom, ja, gravidresan äter ju öppen. Liksom. Att bli förälder är ju det största man går igenom. Det är så skört och stort och mäktigt. Och vi laddade ner och tog oss an liksom, alla digitala plattformar som fanns. Men kände att man kanske kan göra det här bättre. Än det
minns
som finns
du liksom tillfället när ni bara, ska vi?
Det var typ inte ett konkret tillfälle utan det var bollning fram och tillbaka. Så att så här, skulle man göra en egen och fundera och liksom. Och så tog vi upp det gång på gång och så sa Damon att jag ska nog kolla med Timmy, då min lillebror, som han utbildade hälsoinformatiker. Så han jobbade på en vårdapp då.
Mm.
Och så gick han och bollade med honom och han gick lite igång på idén och liksom vi pratade vidare. Och till slut kunde vi inte riktigt släppa idén och då bestämde vi att okej, men om Damon och Timmy satsar, och det här var ju precis när Dante hade fötts liksom. Mm. Jag är föräldraledig men gör mitt influenceri där jag har liksom ändå en stabil intäkt. Fortsatt, så ser vi vad det blir.
Mm.
Och sen när Dante var drygt ett år så fanns det ju en hel app liksom som vi släppte.
Men är inte det coolaste någonsin? Alltså just där från idé till...
Det är det jag älskar med att vara entreprenör.
Alltså när du säger det, att ni satt och pratade om det. Nu är det ett stort bolag.
Men vet du vad jag tycker är så sjukt coolt? Det är känslan av att den som lyssnar nu, om du har liksom en idé du går och fnula på och bestämmer dig i exakt den här sekunden att jag ska göra det. Och sen inte ger dig, utan liksom ger den här idén, din helhjärtade passion, tid, engagemang och liksom allt du har. Då kommer du att ha en verklig sak, liksom produkt, tjänst, varumärke, whatever, om ett tag. Alltså det, och det är det som är, alltså att vara entreprenör och få göra det är helt oslagbart.
när du säger det vill jag bara starta igång grejer som jag sitter och funderar på.
Men du har gjort samma med liksom, alltså ditt klädmärke. Allt går ju att göra. Mm. Det är det som är så jäkla coolt. Att så här, om du bara tror på någonting tillräckligt mycket, gör det. Och de bästa entreprenörerna, det är inte de som kan sin bransch bäst eller är smartast. Eller så här. Det är de som är mest hängivna.
Så är det, man ska
det är
inte
de som
sig.
Andas och liksom lever hela sitt brand.
Jag kan tänka på det ibland så när jag dansade när jag var yngre. Och så slutade jag. Det finns ju de nu som fortfarande dansar och jobbar som det. Det var inte de som kanske liksom var bäst då.
Nej.
Men de har tamifan aldrig gett sig.
Nej, man ger
sig
inte.
Alltså de har inte gett sig. Mm. Och då är det väl kanske för att det är deras kall då.
Mm.
Och det var inte mitt.
Ja.
Men och det är så coolt att se.
Och så var vi. Att vi liksom sa att vi ska göra det här. Och sen när vi började göra det, då insåg vi att det här är kul, det här är viktigt, det här känns bra i kroppen. Vi ska bli störst i Sverige.
Nej, men det är så coolt.
Och sen blev vi störst i Sverige.
Var ska ni bli störst nu då?
Idag laddar ju 9 av 10 svenska gravida kvinnor ner Baby Journey.
Coolt.
Vilket är ju så här, det är ju typ alla.
Nej, det
liksom.
Är så coolt.
Och nu har vi lanserat i Norge.
Ah, oh, shit.
Och liksom, då insåg vi att, ja okej, okay, vi kan bli störst i Sverige, bäst i Sverige. Vi kan också utveckla vad vi är i Sverige.
Mm. Men känns också att ni är så innovativa och nytänkande i att ni gör ju inte bara, alltså det är inte bara appen. Det känns
nej,
att
vi försöker göra liksom väldigt mycket runt om. Vi försöker fylla alla behov som vi ser att blivande och nyblivna föräldrar har. Vi försöker göra appen så att den ska vara en annan typ av upplevelse än andra appar. Så att ja, vi jobbar med allt ifrån beteendevetare, vi jobbar med spelifiering. Och, vi jobbar med så mycket coola grejer hos oss för att vara det mest innovativa babytechbolaget i Sverige. Och nu har vi lanserat i Norge och vi ser att det går jättebra där. Och då insåg vi att, men gud, vi kanske kan bli störst i Norden. Liksom.
Verkligen!
Och sen kanske vi kan bli störst i Europa.
USA! Jag är redan i USA.
Ja, underbart, hoppade dit. Ja. Ja, men så här, alltså, sky is the limit så länge du har hängivenhet och engagemanget.
För att du kommer ju aldrig hamna där du vill vara om du inte vågar tro på det. Om du vill
precis.
Till exempel då så här, jag ska bli störst i Norden, då måste du kunna tro att du kan bli det.
Precis.
Kan inte tänka bara störst i Sverige.
Nej, men det kommer aldrig gå.
Nej, då kommer det inte
vem
gå.
Kommer vilja använda det här? Alltså, nej, det är ju så här, varför skulle någon vilja ha någonting annat? Det är ju så jag tänker. Jag blir
såklart
upprörd.
Du vet ju bra den
är. Om någon så här, gravid bara, baby Johnny, nej. Jag bara, vad gör du om
vad
dagarna?
Har du missat? Jag kommer att jag testar någon så här pilot, säger man så?
Ja.
App från er.
Precis.
I början. Också så här coolt att ni då så här börja skicka runt, testa den.
Alla våra kompisar gick vi ju till som var gravida eller hade småbarn. Och så demade vi ju appen och så intervjuade vi. Timmy och Damon åkte runt hem till alla. Och så tog vi in alla inputs för att försöka förstå vad det är målgruppen vill ha. Liksom. Och vi jobbar ju sjukt mycket med användarundersökningar.
Jag kom också ihåg med någon så här, med designen, färger, typsnitt, så här, vad hade ni med? Såna här, alltså små figurer? Alltså liksom mer...
Alltså frukterna.
Ja, exakt,
precis. Frukterna med vilken vecka man
ja, så kom jag ihåg att jag tyckte appen kändes så harmonisk. Jag tänker just när man är gravid vill man väl att det ska vara lite harmoniskt, inte så hetsigt
och hårt. Vi försöker göra en app som liksom tilltalar kvinnor.
Ja.
För kvinnor har ju rätt bra känsla och som du säger vill ha något harmoniskt. Men ändå få in liksom lekfulla inslag utan att det blir barnsligt.
Ja.
Det är så vi tänker med appen. Liksom. Men det är världens roligaste jobb. Och just nu befinner vi oss i någon sorts känsla av att sky is the limit. Och att vi får testa sånt vi har drömt om. Vi är inte rädda för att misslyckas. Men vi tror inte att vi kommer misslyckas.
Nej, det är helt rätt inställning.
Mm.
Vart tror du att du är om 5 år i din karriär?
Då tror jag faktiskt att Baby Journey kommer ha kommit ganska mycket längre i resan mot att bli störst i Europa.
Mm.
Så jag tror att vi är ett europeiskt liksom babybolag att räkna med.
Och ni är i Stockholm?
Ja.
Mm. Ibland i Spanien.
Ja, vi har ju ett litet townhouse i Spanien som jag tror att vi kommer ha kvar. Där jag tror att vi kommer tillbringa mer och mer tid. För att ju mer man börjar åka dit, desto mer vill man vara där. För det är så varmt och skönt.
Väldigt varmt och skönt.
Alltså, jag älskar Stockholm. Men Stockholm, typ som nu liksom i mars, när det aldrig
men
blir varmt.
Allt är förlåtet i maj. Men just nu så sitter man absolut och funderar på resor.
Man har inte så mycket ork kvar liksom. Men jag tror att vi kommer bo kvar i Stockholm och i Marbella. Och att Baby Journey kommer vara på en annan plats. Vi kommer ha större barn, vilket kanske öppnar upp för er liksom, möjligheten att se mer av världen.
Mm.
Upptäcka mer saker.
Skapa minnen. Ja,
ja precis. Tillsammans som familj. Vi har haft några år nu som har varit väldigt stora för oss.
Mm.
I form av bolagsbyggande, 2 graviditeter, 2 barn, Liksom,
renovering.
Två renoveringar, liksom allt sånt. Så att jag tror att de här åren som kommer, de handlar om att njuta.
Mm.
Men sen ska vi också gifta oss, för vi är ju förlovade.
Just, ja. Och det sker...
inom 5 år i alla fall, i femårsplanen där. Mm.
Gud vad kul att ha det framför er med barnen också.
Ja, så jäkla
tänk vad fina de kommer vara. Hur tycker du att det har varit i karriär som kvinna? Och hur tycker du att driva bolag som kvinna? Känner du att du har blivit behandlad precis som vilken annan människa som helst? Eller män?
Det är ju skillnad på män och kvinnor om man tittar på statistik i hur många kvinnliga bolag som får en del av investment, liksom kapital. Hur många techbolag som drivs av kvinnor eller av kvinnliga delägare. Och så att kvinnor är ju underrepresenterade inom tech, men också tyvärr bortprioriterade när det kommer till liksom investeringskapital och sånt. Jag själv, och det kanske är för att jag driver bolag med två män, upplever inte det i den här bolagsresan.
Nej.
Men som sagt, det kan ju vara för att jag driver det med två män där den ena har en techbakgrund och den andra har varit entreprenör i 10 år och jag själv har varit entreprenör under en lång tid och har mycket erfarenhet och står på ganska en stark, trygg grund.
Mycket kunskap inom det.
Precis.
Podden är ju sponsrad av Female Fund som vill öka intresset kring kvinnlig ekonomi.
Mm.
Alltså jag ser ju dig som en självständig kvinna på alla sätt och alltid gjort. Mm. Hur har du resonerat rent ekonomiskt sen du blev vuxen kan man säga? Sen du flyttade hemifrån?
Ja, men jag har alltid tagit ekonomi seriöst. Men utan att vara alltför rädd för risker, vilket kvinnor annars ofta är. Så ja, men jag har alltid stått på egna ekonomiska ben. Jag har klarat mig själv sedan väldigt ung ålder och tjänat mycket pengar.
Men du började
tidigt.
Jobba ganska tidigt, ja exakt.
Ja, så jag började jobba i, liksom i korvkiosken i ishallen i Älta när jag var 14
Thomas
år.
Thomas Elma sen.
Precis, men det är så det blir när man har en brorsa som är där hela tiden.
Exakt.
Och det var ju mitt första steg mot att liksom förstå att vill jag ha någonting i mitt liv, då får jag jobba för att kunna uppfylla det. Och sen så då har jag jobbat hårt under hela min, sen jag var 18 år eller gick ur gymnasiet, sen innan jag gick ur gymnasiet också. Så jag tar ekonomi seriöst.
Är din första så här riktigt stora investering, var det din första lägenhet?
Ja, det var det nog. Absolut. Så jag har alltid liksom haft ett tryggt sparkapital. Jag har aldrig bara bränt mina pengar. Jag har alltid sett till att ha det ordnat för mig. Så att om något ska hända så ska jag klara mig. Jag har alltid tänkt på det ur ett perspektiv när det kommer till jämställdhet. Eller att leva med en man också. Att jag vill aldrig hamna i en beroende position. Jag vill aldrig hamna i en position där jag och mina barn ska liksom ha sämre förutsättningar än vad de ska ha. Precis. Med sin pappa. Alltså, jag vill ha det... Jag kämpar hårt för att jag ska ha det jag har rätt till. Liksom.
Den delen hade jag så svårt för när jag flyttade med Jakob när han spelade hockey. Mm. Att lämna så mycket hemma. Jag försökte göra det, men det gick inte.
Nej.
Alltså, för mig funkar det inte att ha det uppdelat så att han ska vara den enda inkomsttagaren.
Nej. Och det funkar inte
mentalt,
för mig heller.
Mm. För många gör det, och det finns inget rätt och fel. Men just den delen, jag vet inte vad det är i mig som gör att... Jag kände snarare då att det var något fel på mig. För jag gjorde inte som alla andra tjejerna.
Mm. Alla kvinnor och män gör sina egna setups.
100%.
Men det finns ju tydlig statistik på att många gör en setup som inte är bra för kvinnan.
Nej.
Så att när eller om någonting händer så har kvinnan sämre förutsättningar att ta sig vidare i sitt liv än vad mannen har.
Mm. Vilket är så orättvist.
Och då är det fel. Och då har du gjort en fel setup med den du har levt med redan från början. Och många pratar ju också om att nej, men det kommer inte hända oss. Eller min kille skulle aldrig göra så. Sen sitter de där och så hände det dig och så gjorde killen precis så. För att avslut tar ju fram det värsta ur människor också.
Definitivt.
Så i Baby Journey så har vi faktiskt en ekonomidel i appen. Och där har vi en ekonomiexpert från Länsförsäkringar, Emma. Och hon sa en gång i ett poddavsnitt som jag tyckte var ganska bra. Hon sa, om ni är superkära och allt är toppen, sätter en fredagkväll, ta varsitt glas vin och så provseparerar ni.
Mm.
Och hon bara, det låter ju sjukt trist. Men om ni klarar av att provseparera, då sätter ni allt på papper och liksom tar hjälp av advokater, signerar det, har det klart. Och då kommer ni inte behöva bry er för den dagen som det eventuellt går åt det dit.
Nej.
Men om ni sitter och ska provseparera och redan nu inser att ni inte kan komma överens, då kommer ni ha det skittufft den dagen som ni eventuellt kommer separera.
För då kanske man har olika syn på allting också. Nej, min mardröm skulle vara, tänk att Jakob skulle sitta i huset och jag någon annanstans och inte fått, alltså känna att så här, barnen vill bara vara hos honom för att jag går ur det här som en loser, fast jag har lagt lika mycket tid och kärlek i det här som han.
Och man är ju en familj när man är en familj där man oftast gör ungefär lika mycket men inom olika områden.
Precis.
Så om det är så att man själv gör mer av hemmaarbetet, då ska man se till så att det är väldigt tydligt att det belönas på något sätt, eller att det finns i form av ökad pensionspengar, eller att det måste finnas någonting. Mm. För att man ser ju att kvinnor börjar ju tjäna mindre och halka efter i karriär i samband med att de får barn.
Precis.
Just fucking do it. Sitt inte och fundera, sitt inte och tänk och kanske och gör upp någon liten plan. Gör det bara.
Mm. Det är ett liv.
Ja, alltså du har ett liv. Sluta marinera. Om det är någonting du vill göra, då gör du det. Och så ser du vad som händer och så får du lära dig längs med tidens gång. Men så många idéer som bara fastnar i att vara idéer för att man övertänker, överanalyserar, tänk om, tänk om, tänk om. Ja, tänk om. Det går skitbra.
Mm, jag tänker på det ibland. Att så många det finns som är så mycket bättre än mig på just design.
Mm.
Så många som är så välutbildade. Som kanske inte har tagit steget och vågat starta eget.
Mm.
Jag gjorde det bara för att jag var helt säker på att det skulle kunna funka.
Exakt.
Men jag är absolut inte bäst på det.
Och vet du vad? Om det inte funkar så gör det ingenting heller.
Nej, det kan leda till något annat.
Många glömmer ju bort att så här, alltså jag har haft massan olika satsningar. Ja. Och jag har varit delägare i olika företag och gjort olika satsningar som inte alls har gått bra. Så det är inte farligt att testa och så går det inte vägen.
Säger man inte i USA tror jag det är. Jag läste någon bok nyligen att så här, 3 konkurser kan man räkna med innan det flyger.
Och det är inte farligt att misslyckas.
Verkligen inte. Nu ska vi avsluta, men då avslutar jag alltid med 3 snabba.
Yes.
Favoritserie. Du bara, det var länge sedan.
Nej, men snarare, gud, vad ska jag välja liksom? Oj, oj, oj. Mm. Alltså min all time favorite måste ju ändå vara Bachelor och Bachelorette. Men sen kom ju Love is Blind Sverige här och bara knocked them all out.
Har du sett Love is Blind USA?
Ja, men jag har sett alla säsonger och håller på att kolla på den här sista
nu. Den har jag talat om nu.
Men det här är ju liksom guilty pleasure när man mår som bäst. Och för en mamma som inte vill tänka så mycket, det är ju jäkligt skönt att bara stänga av hjärnan.
Exakt,
och titta.
Min melodi. Kolla på något jag inte behöver anstränga mig.
Exakt, ja, det är så mysigt.
Okej, okay, så kärleksreality.
Ja, men snälla. Mm. I mängder.
Ja. Ja. Håller med. Favoritpodd, vad lyssnar du på?
Alltså jag har lyssnat på Fredagspodden sen de startade för över 10 år sedan. Mm. Och jag tycker fortfarande att Hanna och Amanda gör ett grymt jobb.
De är otroliga.
Och det är ju lätt hänt att gamla liksom, poddar som har funnits länge hamnar i skymundan. Men jag tycker de är sjukt bjussiga.
Yeah.
De vågar vara lite råa. Mm. Vilket jag till exempel har haft svårt att våga vara i poddformat. För jag ändå har blivit lite för PK. Det är uppfriskande.
Så uppfriskande. Mm. Och så är det så skönt tycker jag. För man känner alltid när man lyssnar på dem att man blir lite mindre ensam.
Ja, jag tycker de gör ett grymt jobb. Men sen älskar jag ju, alltså, ursäkta också. Och ja, det gör ju hela svenska folket. Men alltså, jag går ju då och garvar på gatan.
Ja, jag också. Favoritmat?
Alltså, jag är ju en pastatjej med det italienska blodet. Och många mår ju dåligt av pasta. Liksom gluten.
Så bra
och
mår man.
Jag mår tvärtom. Jag mår rätt bra av att äta pasta. Jag kan äta pasta varje dag utan problem. Jag mår toppen av det.
Det är dina italienska igen.
Ja, min kropp frodas av pasta.
Jag förstår verkligen det. Det var så roligt, jag måste lägga till det. I somras var vi ute och åt, jag och Jakob, med våra gemensamma vänner, Marcus och Malin.
Ja.
Och så skulle vi beställa på något italienskt ställe, så hade de din favoritförrätt. Då säger jag så här, det här är Michaelas favoritförrätt. Och Malin bara, vet du det? Jag bara,
Vitello
så tonato. Creepy att jag har så här, jag vet det från bloggen.
Ja, så roligt. Vitello tonato, det gjorde alltid min farmor när vi var där på somrarna.
Då är det också minnen i maten. Och det gör också upplevelsen annorlunda.
Italiensk mat är ju kärlek.
100%, de är så stolta över sin mat. Mm. Men du, tack för att du var här.
Tack för att jag fick komma, vilket
stort
fint
tack.
Och härligt samtal.
Jag är så glad att du var här och jag suger åt mig allt och jag känner mig väldigt inspirerad, glad och som min intention var, tycker jag det är kul. Ja, det är kul.
Härligt. Okej, okay, alla ni som lyssnar, ut i livet och gör det ni drömmer om. Puss och kram.
Puss och kram. Empower her. Tack för att du lyssnade på den här veckans avsnitt och tack Female Fun för att ni möjliggör för kvinnor att vara en del av framtidens utveckling.